what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då ringde jag också till 112 för att jag ansåg att han behövde hjälp. Mm. För att han var paranoid och betedde sig udda.
Men ändå där och då, kan du dra dig till minnes, vad var syftet med hela ingripandet?
Jag tar mig, jag trycker med båda mina händer ner, hans hand bara rakt ner. För att liksom förhindra honom att han får upp vapnet och skriker samtidigt, släpp mitt vapen.
Vi får ner honom på marken och att han faller framåt precis vid utgången. Mm. Och sen så vänder vi upp mannen. Mm. Och så ser jag att han har blåa läppar.
Den 12 mars år 2021 mottar SOS Alarm ett samtal från en orolig kvinna som rapporterar att hennes man uppvisar psykotiskt beteende. Han impregnerar familjens skor med spray och är övertygad om att det finns insekter i parets lägenhet. Två polismän beger sig till bostaden på Lidingö med målsättningen att lugna ner mannen. Men på platsen eskalerar situationen snabbt. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den 12 mars år 2021. En kvinna vid namn Nor har under förmiddagen ringt in till SOS Alarm. Nor har i samtalet berättat att hennes man Isak beter sig märkligt. Hon uppfattade det som att Isak lider av ett psykosliknande tillstånd. En polispatrull beordras åka hem till Nors och Isaks lägenhet för att lugna ner situationen. När polisen anländer har Nor lämnat bostaden.
Och så har vi klivit in i hallen och då kommer den här mannen då, han har ett par gråbyxor och ingenting på överkroppen, ut från ett av rummen längre in i hallen då från mitt håll sett då, från höger sida. Med händerna över huvudet, han ropar någonting som, är ni polisen, ska ni ta mig eller något liknande. Och vi svarar då, nej vi vill bara prata, vi vill bara se vad är det som har hänt. Men vi får liksom inga svar, ingen respons överhuvudtaget, utan den här mannen han går liksom mot oss och ska ut ur lägenheten, liksom trycka sig förbi som står precis innanför mig. Men vi säger då, nej, vi kan prata här i hallen, men vi vill gärna att du kommer till oss. För vi vet ju som sagt inte vad som finns i de andra rummen. Vi vet inte om han är ensam. Vi vet inte om kvinnan är kvar på platsen heller. Så han kommer då mot oss. Men liksom svar, vi får inget svar. Vi får liksom ingen respons eller inget gensvar på det vi har frågat honom om. Utan han bara går mot oss och gör något försök att liksom hålla kvar honom, men han trycker sig liksom förbi och förbi mig och han ska ut. Och här gör vi någon, tror jag vi gör lite samma bedömning att om vi säljer att vi går ut, om det kan få honom att svara på våra frågor, då får vi väl stå i trapphuset då. Men det går så pass fort att vi hinner liksom inte snacka ihop oss om hur vi ska hantera det här. Så precis när den här mannen då går förbi mig, jag hinner få känslan av att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Så jag lägger handen på hans axel och liksom försöker få kontakt med honom och frågar honom, har det hänt någonting? Är du rädd för något? Hur mår du? I liksom syfte att på något sätt liksom lugna det lite grann. För jag upplever att han är väldigt agiterad. Men jag får ingen respons överhuvudtaget, utan han bara trycker sig förbi. Jag vet inte om fortfarande har handen på hans axel eller hur det går till, men följer i alla fall med. Så jag hamnar efter. Och här inser jag att vi kommer behöva angripen. Vi kommer behöva hålla honom kvar på platsen. Så att jag tar loss mina handskar för att sätta på mig dem. Men jag hinner inte få på mig dem innan den här mannen då i stort sett bara liksom... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men de faller ner tillsammans över, eller ner från det första av tre halvtrappor kan man säga. Eller tre trappor. De faller ner radiostation, han tappar den från sitt fäste då. Så jag släpper mina handskar, jag kastar mig ner efter. För det är fullt, tumult uppstår mellan de här två då.
Polismannen Erik berättar att han och kollegan Andreas försöker få kontroll över situationen och avvärjer Isak genom att använda fysiskt våld. Isak försöker gripa tag i Eriks tjänstevapen och som svar använder poliserna pepparspray mot Isak. Pepparsprayen har dock inte önskad effekt.
Och mitt i det här då, när vi står där på den platån, då känner jag att det är någonting rycker i mitt benhölster och jag har vapnet på mitt högra lår. Så då tittar jag ner, då har han handen runt kolven på, alltså själva handtaget på min pistol. Och här är det ju så att för att få upp vårt tjänstevapen så är det som två spärrar man behöver liksom frigöra. Och har man tränat på det här så kan man göra det i en rörelse. Jag upplever att han har liksom tummen där nere. Så här i efterhand, jag tror inte att han visste vad han gjorde, men känslan är att han kommer få upp mitt vapen nu. Så jag trycker med båda mina händer ner, hans hand bara rakt ner, för att liksom förhindra honom att han får upp vapnet och skriker samtidigt, släpp mitt vapen. Och i samband med det här då, så... och så jag kan inte redogöra för i liksom exakt hur lång tid det tar, men han rycker och sliter i det här. Jag får till slut bort hans händer. När jag har fått det så tar jag upp min pepparspray. Jag tror att det är som ropar spraya, använd sprayen eller vad det är. Så jag får upp min spray och så sprayar jag i, och så jag kommer åt i hans ansikte. Han är liksom mellan mig på något sätt. Mellan mig och har handen ner. Så jag hamnar på hans högra sida och på hans vänstra. Så jag sprayar en gång. Märker ganska snabbt att jag får ingen effekt överhuvudtaget. Då sprayar jag igen. Utan effekt den gången heller.
De faller ner för ytterligare en trappavsats. Tumultet fortsätter utanför porten. I samband med att poliserna och Isak når trappavsatsen utanför porten anländer vittnet Ossian till platsen. Han kommer körande sin sopbil. I bilen finns en kamera monterad vid vindrutan och kameran lyckas fånga händelsen. Isak ligger först på rygg och sen på sidan, samtidigt som han rör sig kraftigt med kroppen. Erik försöker kontrollera Isaks underkropp och vänsterarm, medan Andreas försöker få kontroll över överkroppen och armarna. Isak gör kraftigt motstånd. När Andreas satt handfängsel runt Isaks vänstra handled vänder poliserna Isak till bukläge. Isak befinner sig då på mage på trappavsatsen med huvudet och halsen ut över kanten på trappan. Poliserna fäster sin handfängsel runt Isaks andra handled. I samma veva skriker Isak något ohörbart. Andreas sitter på Isaks ben medan Erik står på hans högra sida och har höger knä på den övre delen av ryggen, nedanför halsen på Isak. Isak fortsätter göra motstånd. Han rör sig kraftigt, vilket resulterar i att ytterligare en del av hans bröstkorg hamnar ut över avsatsen. Cirka 45 sekunder efter att Isak hamnat i bukläge ser det ut som att han kräks ut över trappan. Hans huvud faller ner mot det näst översta trappsteget. Och efter ungefär en minut lyfter han huvudet en sista gång. Erik och Andreas är till en början omedvetna om att Isaks tillstånd snabbt blir livshotande. De märker snart att Isak inte längre rör på sig. Han verkar ha tappat medvetandet. De påbörjar hjärt- och lungräddning och ambulans och räddningstjänst anländer snabbt till platsen. Isak transporteras med ambulanshelikopter till Karolinska sjukhuset i Solna, där livräddande åtgärder pågår i cirka 55 minuter innan det konstateras att Isaks liv inte går att rädda. Efter obduktion av kroppen talar de samlade undersökningsfynden för att Isak avlidit till följd av immobilisering av bröstkorgen, vilket ledde till kvävning och efterföljande hjärtstopp. Immobilisering av bröstkorgen innebär att bröstkorgen är oförmögen att röra sig fritt och därigenom hindrar effektiv andning. I Isaks kropp hittades höga halter av amfetamin. Påverkan av amfetaminet samt att Isak varit kraftigt överviktig kan till viss del ha bidragit till dödsfallet. För att förstå den här händelsen bättre måste vi backa bandet. Isak bodde i sin bostad tillsammans med fru Nor och deras två döttrar. Under år 2018 förändrades situationen i hushållet då Isaks företag gick i konkurs. Konkursen ledde till att Isak gradvis försjönk i en depression. Han började plågas av paranoida tankar och drabbades av panikattacker. Vi hör Nor berätta under rättegången.
Vi var upp och ner helt enkelt. Men på sista tiden så fick han paranoida tankar. Mm. Vilket var väldigt obehagligt. Och det var kanske två veckor innan det här hände. Så hade han det här beteendet som återspeglade sig på den dagen då jag ringde. Då ringde jag också till 112. För att jag ansåg att han behövde hjälp. Mm. För att han var paranoid och betedde sig udda, helt enkelt. Så då kom polisen också. Men då var jag där utanför och mötte polisen. Så jag förberedde dem på att han behöver tas på ett lugnt sätt. För att det går inte om någon liksom blir aggressiv. Eller liksom. För då kan han bli aggressiv tillbaka. Och då förstod polisen det och då fick de med honom till sjukhuset. Då gick det jättebra. Men sen så var det också att enligt mitt tycke så när han väl var på sjukhus han blev tvångsintagen. Och jag anser att han blev släppt för tidigt. För att han mådde ju fortfarande dåligt när han kom hem. Och hade fortfarande såna här paranoida tankar och betedde sig allmänt irrationellt. Liksom. Det var konstigt. Och sen så vart det värre och värre.
Cirka en vecka tidigare hade Nor kontaktat SOS Alarm och betonade vikten av att polisen skulle ingripa varsamt gentemot Isak. Ingripandet utfördes framgångsrikt och Isak blev tvångsomhändertagen med psykiatrisk vård men släpptes kort därefter. Under den efterföljande veckan känner Nor att situationen återigen urartar. Isak flyttar omkring möbler i bostaden, applicerar impregneringsspray på familjens skor och är övertygad om att det finns skadedjur och myrstackar i hemmet. Han fruktar att någon ska döda honom.
Alltså, var det den här kvällen då jag kom hem och det var ju så svårt att sova när jag gick omkring och tog ut alla lådor och ja, det var ju liksom totalt kaos. Och han var aldrig hotfull eller mot mig eller som aggressiv. Jag upplevde honom otrevlig och liksom det gick inte att få kontakt med honom. Och just det här, det som skrämde mig mest, det var ju att han tog upp den här sprayen och sprutade på mina skor och liksom pratade helt osammanhängande och det var allmänt läskigt.
Det var, vad var det för spray?
Det var en sån här impregneringsspray för skorna.
Mm. Mm. Vad gjorde han med den?
Han sprayade på mina skor. Och, ja, han var ju också väldigt rädd. Han tänkte att någon var ute efter honom, att man skulle döda honom hela tiden. Och man skulle förgifta honom. Och det var de tankarna han hade. Och just att det kom till mig, de här. Då var ju jag väldigt rädd. Och jag var inte där riktigt för att göra det här. Men, och då ringde jag till 112 och sa som det var.
Och det som har hänt den här dagen, om vi ser på hela dagen eller liksom morgonen, förmiddagen, innan. Du berättar om att han beter sig irrationellt, konstant börjar spraya på dina skor och drar i möblerna, säger du. Vad pratar du med honom då? Vad fick du för intryck?
Att han inte var närvarande. Han förstod inte vad jag sa. Ja.
Jag har ju sakframställningsvis sagt att du lämnade. Det var ju så du uppgav till ledningscentralen här. Varför lämnade du lägenheten?
Kunde du ta... Det var obehagligt. Fruktansvärt. Han var psykotisk. Jag tyckte att det var otroligt jobbigt. Jag visste liksom inte vart jag hade honom. Jag visste inte vad som skulle hända.
Den 12 mars beslutade Nor att lämna bostaden då hon upplevde situationen som obehaglig. Hon begav sig till Karlaplan för att ladda sin mobiltelefon och ta en paus från händelserna i hemmet. Under eftermiddagen mottar hon ett samtal från polisen. En polispatrull skickas till Karlaplan och hämtar upp Nor. Därefter får hon det tragiska beskedet att hennes make avlidit i samband med polisinsatsen.
Efter händelsen. När får du besked angående vad det är som har inträffat den här dagen?
På eftermiddag. Då när polisen kom till Karlaplan och hämtade mig.
Mm. Det är polisen som tog och berättade.
Ja.
Och sen efteråt, tiden efteråt, hur påverkar det här? Hur har saker och ting förändrats?
Ja, det går liksom inte att beskriva. Det går inte att beskriva alls. Det är fruktansvärt. Barnen var ju fruktansvärt dåligt. Jag är jättechock och det går inte att beskriva. Jag har mått jättedåligt. Min äldsta dotter har ju varit tvungen att få hjälp från BUP. Hon har tappat hoppet. Ja, man mår inte bra helt enkelt. Det är fruktansvärt.
Poliserna förhör senare angående händelsen. De beskriver att när de anlände till lägenheten möttes de av en hotfull Isak som agerade aggressivt. Innan de hann undersöka bostaden försökte Isak hastigt ta sig ut i trapphuset. Vi hör polisen Erik.
Ja, du har ju beskrivit väldigt väl egentligen händelseförloppet fram till att ni är ute på den här trappavsatsen då. Och jag börjar med att fråga dig, även om vi nu naturligtvis med stöd av utredningen och nu sitter vi med facit i hand, men ändå där och då, kan du dra dig till minnes, vad var syftet med hela ingripandet? Lite enklare uttryckt, vad höll ni på med, om du förstår? Och det är inte för att ifrågasätta, det är för att förstå vad var ert perspektiv när ni gick in i det här. Det är därför jag ställer frågan.
Det som vi får är att det har varit bråk i lägenhet, alltså brott i nära relation. Det vanligaste är då att det är en man och en kvinna, och det är ofta kvinnan som ringer in. Och det är att åka dit för att ta reda på vad är det som har hänt. Det finns ju en anledning till att den här personen har valt att ringa till polisen. Och det vi ser när vi öppnar dörren, det är att i och med att det är så rörigt i den hallen, så förstår vi ganska snabbt att det är någonting har hänt här inne. Men vi kommer aldrig så långt att vi kan börja rota närmare i vad det är som har hänt. Och när han väl lämnar lägenheten, för mig känns det väldigt främmande att vi då bara helt liksom skulle välja att låta honom löpa från platsen. För vi vet ju inte vad vi kommer mötas av in i lägenheten. Är det så att vi kliver in i lägenheten och så hittar vi en person, ja, det är blod, det kan ju vara någon som har en kniv i magen där inne, det vet ju inte vi. Och skulle det vara så att man låter den här personen löpa och sen kliver vi in i lägenheten och hittar det här, ja, det hade inte varit jättebra det heller.
Enligt Erik blev situationen betydligt mer allvarlig när Isak försökte ta tag i Eriks tjänstevapen. Erik och den andra polismannen Andreas försvarade sig genom att använda pepparspray, som dock inte påverkade Isak på så vis som han önskat. Under det fysiska tumultet tappar Andreas sin batong och batteriet till sin radiokommunikationsutrustning. Vi ska nu lyssna till Andreas, som beskriver händelsen då han och poliskollegan Erik samt Isak kom ut från porten och hamnade på trappavsatsen utanför.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men att han i alla fall, vi får ner honom på marken, att han faller framåt precis vid utgången. Mm.
Där på eller vid utgången då på den här stentrappan, avsatsen, vad är det som händer? Du har berättat en gång, men jag vill ta det mer i detalj då. Och så vad är det du gör då på trappavsatsen?
Jag sitter på mannens lår, precis under rumpan. Mannen ligger på mage, delvis på sidan. Men det är ju, han fortsätter ju där, och jag minns inte vad han skriker. Man skriker, man försöker få honom, eller jag försöker få honom att lugna ner sig. Både med skrika åt honom att vara lugn, och även på ett lugnt sätt. Säger åt honom att försöka lugna ner sig. Och det har jag gjort från start egentligen. Från det att man greppar tag, jag greppar tag i honom. Man fortsätter att trycka och vrida och ta tag i hans arm och tar i mycket för att få bak den. Jag vet inte om jag gör det en eller flera gånger. Men jag vet, jag har ju sett filmen också efterhand, men jag minns starkt att jag vid det tillfället lutar mig fram och säger åt honom att lugna ner sig. Vilket att han bara säger, ja, jo, jag ska vara lugn, eller något i den stilen. Men sen att han fortsätter skrika. Så någon gång på trappavsatsen så säger jag åt honom att vara lugn. Mm. Och får ett svar på det, att han ska vara lugn. Mm.
Andreas applicerar handfängsel på Isak medan Erik assisterar. Lastbilschauffören som har stannat utanför porten hjälper till genom att plocka upp polisens batteri och batong.
Vad gör du då?
Då säger jag åt den här lastbilschauffören att hjälpa till att hämta mitt batteri som ligger kvar inne i trapphuset, vilket han gör. Och sen jag slår igång den och får tillbaka min batong. Och sen så vänder vi upp mannen och så ser jag att han har blåa läppar.
Och när du säger åt lastbilschauffören att du behöver baka ditt batteri till radion och det här, vad gör du då?
Jag är ju så... Det är inget jag tänkte på och inget jag minns. Utan det är... Alltså, stressnivån har ju varit så pass hög. Man pumpas, eller jag pumpas med adrenalin. Jag kan inte svara på det. Jag minns inte.
Mm. Och du säger att ni vände på mannen. Men varför vände ni på mannen? Alltså vad var startskottet till att ni faktiskt vände på honom då?
Som jag minns det så märker jag av att mannen som har varit högljudd och skrikit inte längre gjorde det. Och att han inte, han krängde ju, hade gjort det under händelsen och inte gjorde det längre.
Mm. Och vad gör du då, eller vad händer då?
Ja, då, som jag minns det, så vänder vi upp honom. Säger till, eller om han säger till mig, vet jag inte. Men att vi pratar och vänder upp honom.
Men du, jag håller mig kvar i det där ögonblicket en stund till då. Du säger åt, är det så jag ska förstå det? Att...
Jag minns inte exakt hur. Men som jag minns det, är det någon av, jag uppfattar, som jag sa, att mannen inte säger någonting eller rör sig på samma sätt som jag gjort innan. Sen om det är jag eller som uppfattar det först, vet jag inte.
Efter att handfängseln applicerats fortsatte Erik att pressa sitt ben mot överdelen av Isaks rygg för att upprätthålla en stabil position och försöka begränsa mannens rörelser. Polisen betonade att trycket medvetet inte låg på mannens nacke eller hals för att inte hindra syretillförseln till lungorna. Rättegångens fokus är att utreda om Erik gjort sig skyldig till ett brott i samband med ingripandet. Han står åtalad för vållande till annans död.
Du fick frågan angående
det
med...
Sen är det så också att det ska ju tilläggas att det har ju varit... Vi har ju upplevt honom som väldigt, väldigt stark. En jättestark person. Mycket starkare än vad vi var. Jag, mycket starkare än vad jag är. Jag upplevde att jag behövde göra på det här sättet för att ha kontroll på situationen. Och sen också för att kunna prata radio. Jag behöver kunna fippla med mina grejer. Om jag då sitter och håller i honom med mina händer, då har inte jag den möjligheten.
Du fick fråga angående framstup och sidoläge. Om det gick att placera honom i framstup och sidoläge. Inledningsvis så svarade att nej, det fanns ett utrymme för det. Och sen senare när du får frågor från åklagaren så säger du att det kanske har varit möjligt.
Ja, där och då gör vi bedömningen att nej, det fanns ingen möjlighet att lägga honom där. För det hade ju gett honom en möjlighet att komma upp på fötter, komma upp i sittande ställning eller på knän eller vad som helst. Men så här i efterhand, ja, så rent fysiskt är det klart att det hade gått att lägga honom i framstup och sidoläge. Men utifrån omständigheterna och hur agiterad han var så gjorde vi bedömningen att nej, det var inte möjligt där och då.
Är det för att ni inte har kontroll på situationen?
Ja, då hade vi sålt ut våran kontroll.
Mm. Men både du och jag såg filmen och under stora delar av händelseförloppet så är han avsvimmad. Han måste ju vara totalt avslappnad i kroppen. Det måste ju ni känna när ni...
Då är det så
att
det vi ser på filmen är ju en väldigt, väldigt kort del av hela det ingripandet. Så att under de allra största delarna av händelseförloppet så är han ju inte lugn. Utan han är ju enormt agiterad. Och när han har han är runt mitt vapen och som jag upplever det på väg att få upp det, då är det ju på gränsen till att jag känner att jag behöver slåss för mitt liv.
Under förhör beskriver lastbilschauffören Ossian, som anlände till platsen mitt i tumultet, att han inte upplevde att poliserna använde mer våld än nödvändigt. Han uppfattade det som att poliserna gjorde det som krävdes i situationen, då mannen försökte fly och gjorde kraftigt motstånd. Poliserna berättar att de märkte att Isak gradvis blev lugnare medan de väntade på förstärkning. Kort därefter upptäckte de att hans läppar började bli blå, varefter de tog bort handfängslen och inledde HLR. Ytterligare patruller, räddningstjänst och ambulanspersonal anlände snart till platsen. Ambulanspersonalen tog över hjärt- och lungräddningen.
Så att jag upplevde inte där då att han hade det.
Så inte under någon del av det här skeendet så kunde du uppfatta att han hade andningssvårigheter?
Nej, och det var ju med anledning av att han skrek ju så högt. Mm. Och pratade, kunde prata när jag lutade mig fram och ställde en fråga. Mm. Då pratade han i lugn ton, sen fortsatte han att skrika.
Det växlade lite grann när han skrek och var lugn och sådär.
Ja.
Jag tror inte jag har några fler frågor till dig. Jag stannar där.
Tack, någon ytterligare fråga?
Ja, en ytterligare fråga bara från mig. Och det var, du säger att du hörde honom skrika och du pratade med honom så. Men du har också berättat att du reagerar över att han blev slapp eller att han inte reagerade längre eller vad som han var innan då.
Mm.
Och jag har också igen då all förståelse för att du upplever att tiden blev komprimerad här. Men från det att han pratade eller skrek eller om vartannat till att du noterar att han inte rör sig längre. Har du någon uppfattning om just däremellan, hur lång tid har det gått?
Under rättegången hörs en sakkunnig vid namn Albin. Albin är ämnesansvarig för polisiär konflikthantering vid polisutbildningen i Växjö.
Det är därför jag har åberopat dig också. Skulle du kunna ge oss först en allmän bild av vad som gäller för grepp och grepptekniker där man håller en person låst och det här som också då är kopplat till andning och vad som lärs ut på polisutbildningen och vilka risker det är förenat med och vad ni lär ut till elever helt enkelt. Kan du ge oss en allmän bild så kommer jag ställa dig detaljfrågor sen.
Absolut. Ingripande generellt försöker vi ju att så snabbt vi kan få kontroll och få kontroll på situationen. Och möts vi av ett sådant motstånd så försöker vi ju vara hyfsat snabba med att anbringa handfängsel för att få hjälp och få kontroll med dem. Och när väl vi har fått på dem, då kan man väl säga att då har vi kontroll över det som vi kallar riskområdena i form av händer och armar. Sen är det beroende på situationen, ifall man behöver hålla fast personen mot en vägg eller mot ett underlag eller något sånt där vidare. Det behöver ju inte vara detsamma med att man har kontroll på situationen för att man har kontroll på den personen.
Om man håller en person då mot, inte mot en vägg utan mot marken, vad kan man säga om det? Vad lär ni ut?
Men initialt om vi jobbar mot marken och till exempel har gjort en nedläggning och när vi sätter på handfängsel så ligger personen i bukläge då på marken. Och därifrån så sätter vi handfängsel och när vi har kontroll på situationen att vi kan hantera personen då antingen genom att sätta dem upp, resa dem upp eller för den delen lägga dem på sidan.
Finns det några särskilda risker med att lägga en person i bukläge så?
Ja, det gör det. Man tänker när vi sätter handfängsel så hamnar händerna bak på ryggen. Och framförallt har det varit en utdragen kamp att alltså personer vi hanterar är anfodd eller i dålig fysisk kondition och så vidare, så blir det ju ett tryck på överkroppen vilket kan försvåra för lungorna att komprimera då, och syresättningen kan bli lidande.
Och kan det få för följder? Och att jag frågar det är, för jag vill ju egentligen veta, vad är det ni lär ut till elever? Vad kan det du just berätta om få för följder så som ni lär ut det?
Ja, precis. Vi lär ju ut nedläggning framåt är ju en teknik, och när vi har kommit ner dit att vi får kontroll på personen, om vi har ett sådant motstånd så att det är aktuellt att sätta handfängsel, så gör vi det. Och när vi har kontroll på situationen underlättar för den här personen genom att antingen ta dem från platsen, alltså resa dem upp, eller om vi kan lägga upp dem på sidan istället då.
Och varför är det viktigt?
Det är ju för att underlätta andningen.
Och vad kan hända om man inte gör det då?
Att syresättningen påverkas så pass att personen inte kan andas.
När Isak hade placerats i handfängsel var det omöjligt för honom att bemäktiga sig polisens tjänstevapen eller angripa poliserna eller andra personer. Därför fanns det inget som berättigade Erik att agera i nödvärn genom att fortsätta trycka Isak mot marken på det sätt som han gjorde. Tingsrätten anser att Erik borde ha insett att situationen medförde en betydande risk för att Isak skulle drabbas av andnöd, eftersom han låg i bukläge med handfängsel samtidigt som hans bröstkorg pressades mot trappavsatsen. Genom sitt agerande har Erik visat oaktsamhet i förhållande till det dödliga utfallet. Även om Erik befann sig i ett stressat tillstånd har situationen inte varit sådan att han rimligen kan anses ha uppfattat att han agerade i nödvärn. På grund av detta kan Erik inte undantas från ansvar enligt nödvärnsreglerna. Erik dömdes, trots sitt nekande, den 28 november år 2022 för vållande till annans död. Domen är unik. Det är nämligen första gången någonsin som en domstol i Sverige prövar ett dödligt polisgrepp. Påföljden blev villkorlig dom och 50 dagsböter. Utifrån Eriks ekonomiska situation fastställdes värdet för varje dagsbot till 320 kronor, vilket innebär en total summa på 16 000 kronor. Polisens personalansvarsnämnd har meddelat att Erik får behålla sitt arbete. Det bedöms inte finnas någon anledning att tro att Erik kommer begå liknande brott igen. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet av Ellen Paulin. Mitt namn är Tove Wallne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.